Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Toppenjakt, ännu ett sprudlande avsnitt av denna fantastiska jaktpodd med mig, Kalle Zackari Wahlström, och Lill-Ove 2000.
Jag är med idag, känns
och,
härligt.
Och min lilla hund, valp, Kerstin har också.
Hon sitter i mitt knä, det är ju mysigt. Men jag ska ju skaffa en jämtensvarig på höst, så jag blir ju inte mindre sugen nu alltså.
Bra att du värmer upp lite. Mm. Det är lite speciellt avsnitt här av Toppenjakt, eftersom vi... Har vi haft någon gäst förut?
Nej.
Första gästen?
Ja. Och inte vilken som helst.
Nej, eller? Verkligen inte. Det är allas idol. Rovdjurens baneman. Dalarnas superjägare. Rasmus Boström, hej!
Hej, tack så mycket.
Hur läget?
Man blir alldeles rödögd. Eller vad heter det? Rödblom i kinden.
Är det bra med dig?
Det är bra.
Vi är ju på Selma Spa i Sunne.
Yep.
Vi är betitbjudna för att vara en del av någonting som heter Drömjakt Sunne. Mm. Har du förstått vad det är för någonting?
Nej, inte Nej. Riktigt. Nej. Ja, till viss del har jag förstått själva andemeningen med det.
Men... Ja.
Och det är väl att vi kommer att... Vi ska väl samarbeta framöver.
Mm.
Det tror jag är en bra idé.
Eller hur?
Och sen ska vi ju såklart ha en mässa 2022.
Ja.
Och det tror jag också är en bra idé.
Ja.
Så ja, i det stora hela tror jag det kan bli bra allting.
Verkligen. Ja, jag tycker det känns så kul att liksom få som knyta lite kontakter. För i jaktsvängen så blir det ju rätt att man tittar på varandra med lite... I alla fall jag känner mig som lite hotad, lite avundsjuk. Och, alltså det är lätt att bli och hamna i det där att man inte riktigt... Ah, den där verkar inte vara någon... Så träffar man folk och så är de supertrevliga liksom.
Ja. Jo, det blir ju lite att alla är sin egen... Ja,
ja exakt.
Det är som ensamvargar.
Ja, ja exakt.
Så det är ju för lite unikt också med den här toppenjakt då. Ja. Tänker jag att det är liksom som en liten ansamling. Och det, den här drömjakt egentligen är ju nästan samma... Inte riktigt, men det är ju lite samma... Tänk, tror jag.
Jag sa det igår. Är det, som, det är inte bara att det heter lite lik toppenjakt. Det är också att det ska vara lite som toppenjakt. Fast med vuxna också.
Ja.
Ja, men det har ju varit en svinhärlig helg. För det är så här, jag tycker också att det är intressant. Vi håller ju på mycket med gris och älgjakt och, ja, men, och lite allt möjligt. Men ja, vi har ju aldrig till exempel... satsat, eller vi har ju aldrig gjort någon organiserad björnjakt. Vi har aldrig skjutit någon björn. Vi har aldrig haft hundar som jagar björn. Och även det här med rävjakten, alltså att man träffar jägare som håller på med annan jakt än man gör själv. Det känns ju att ha andra hundraser. Och det känns ju, det är ju svinkul att bara sitta och surra med folk. De har terriers, plotthundar och allt möjligt.
Ja, det är kul med han Björn som är här. Som ja. Är som grytspecialist.
Ja.
Det är ju som en värld som jag i alla fall inte har någon koppling. Alltså jag vet ingenting om det.
Det är en häftig värld.
Ja, men det är också... Alltså jag har 6 hundar, 3 jagar över jord, 3 jagar under jord. Det är så jävla roligt att tänka att man har underjordiska hundar. Mm. Men det är inte därför vi är här. Vi ska inte prata om drömjaktshunden hela avsnittet. Vi ska ju faktiskt jaga björn ihop.
Ja.
Om inte allt för länge, Rasmus.
Ja, det är några veckor dit bara.
Det ska bli jättekul. Berätta lite, Lilo, vart är det vi ska åka någonstans?
Ja, men vi ska ju åka till nordvästra Ångermanland. Det är ju egentligen där jag började min jaktliga bana. Där jag har jagat med farsan sen, ja, jag vet inte, jag var ju... Första gången jag var med är ju jättelänge sedan. Men jag har jagat där väldigt mycket. Nu jagar jag inte där jätteofta, men jag älskar ju det stället. Och det ska bli svinkul att göra en björnsatsning där uppe. Och kul att du hänger på, Rasmus. Det känns ju verkligen kul också.
Ja, det ska ju bli spännande, men alltså det är så svårt att säga vad man ska ha för några förväntningar, tänker jag. Alltså, jakt är ju jakt.
Ja, men så är det ju.
Det spelar ju... Det enda jag kan garantera är att har vi björn där så är ju chansen stor att vi kommer att hitta den. Mm. Och sen hur det går sen, det vet inte jag.
Ja. Ja, för det, alltså, jag har ju liksom nästan ingen erfarenhet av björnjakt. Kan inte du berätta lite, Rasmus, hur liksom, vad är upplägget?
Ja, alltså normalt så blir väl upplägget att först och främst får vi göra oss en uppfattning av hur det ser ut på markerna. Alltså vart finns bären till exempel. För det är ju det björnarna tänker på den tiden på året. Det är mat. Mm. Det gäller att äta sig fet så man kan överleva och inte.
Mm. Just det.
Och våran, eller min tanke egentligen i det läget, det blir ju att försöka se. Alltså någon dag före jakten så får vi liksom få en känsla att ja, men i det här området är det gott om bär. Eller där har de ju, det kanske syns att det har gått björn och skit i vägarna till exempel.
Mm.
Och en sån indikation kan man ju säga att okej, liksom. Förmodligen så är de i den här delen av marken, förmodligen uppe i någon berg.
Mm.
Och sen är frågan om bären har klarat sig högst upp i berget eller i någon slänt eller i nordsluttning, sydsluttning och så vidare.
Mm.
Och då får man ju, i mitt fall så, när vi ska jaga där, då får vi ju knalla upp med en hund.
Mm.
Och se om det finns någon spår. Och där har vi ju min gamla plåtblaser som jag törs väl garantera att har det gått en björn där sista dygnet, alltså 24-48 timmarna.
Du har en 48 timmar också?
Nej, men han markerar i regel. Alltså jag kan inte garantera att han kommer att ta det spåret, men han kommer åtminstone visa att hela har gått
björn. Hur ser du det på honom då?
Ja, han stannar till och så står han och luktar.
Mm. Ja.
Och är det inom ett dygn så brukar han, då vill han ta spåret och själv, så börjar han skälla i det. Och före det så säger han ingenting.
Ja.
Utan han brukar normalt inte säga ett ljud när man går med han förrän han hittar björnlukt. Och sen får man liksom se, ja, man kan säga att ju bättre det luktar desto mer skäller han.
Så det är som en mätare.
Ja, det är som en mätare. Så man får liksom läsa då att, ja, men det där känns hett. Eller här har vi ett spår som är sen i förrgår, för han klarar inte av att ta det, men man ser att han liksom fastnar någonstans där björnen har varit lite mer. Och då står han där och luktar och så kommer det ett skall. Och så kommer det inget mer. Ja, men det är okej. Det är inget bra björnspår. Vi går vidare.
Mm-hmm.
Ja, häftigt alltså. Och så
får man liksom läsa han på det sättet. Eller jag får läsa han så.
Mm.
För det är, ja, men när vi jagar, vi kör ju nästan uteslutande med, alltså bara släpper hunden på frisök. Men det förstår jag ju också. Men det här, alltså du har ju två plottar. Jagar du bara björn med dem? Eller?
Ja. Ja, det gör jag. Både gamla blaser nu då, som den yngre bull som jag har. Och det är väl inte så kul för dem egentligen. Men grejen är att det är bra. Jag har ändå så pass mycket uppdrag där jag hjälper till med att hitta björnar åt, alltså forskningsprojekt och även eftersök på, alltså trafikeftersök och så här. Så för min del så är det viktigt att ha en dedikerad ren björnhund. För då kan jag ju också se, alltså det kan ju vara någon som, ja, det händer att man åker ut på trafik efter sök där någon liksom säger att ja, det var en liten björn eller en järv.
Ja.
Och då kan jag liksom ganska snabbt avgöra liksom, okej, gå över spåret med blaser och så säger han ingenting och spåret är 5 timmar gammal.
Mm.
Nej, okej, det var inte en björn, det är en järv.
Mm.
Och då kan jag ta den andra hunden jag har, finstövarna. För han kommer att ta det spåret om det nu är meningen att den är påkörd och så vidare. Ja. Men det är ändå skönt att liksom hålla isär det här när man ändå gör så mycket uppdrag så att man liksom kan säga det ena eller det andra.
Just det.
Ja, men det förstår jag också. För om man nyttjar hunden på det viset att man, ja, men här verkar det kunna vara en björn, så går man med hunden i lina och så drar man iväg på ett spår. Och då, ja, men då måste det vara tryggt att veta att ja, men den här hunden spårar björn och ingenting annat.
Ja.
För det är ju också svårt att se björnstämplar, tänker jag. Det är ju annat med älg som har hårda klövar. Då blir det ju verkligen märken i marken.
Ja, alltså problemet när man spårar björn, jag ska inte säga alltid, men oftast är det ju så att första tecknet på att en björn man spårar är att man ser inga spår.
Nej.
Men sen är det ju ett jätteproblem. Jag har ju min finstövare som han jagar ju också björn, men han jagar också räv och så vidare.
Mm.
Så jag har ju valt att inte träna han på att spåra björn så mycket, mest bara för att det blir ett jätteproblem. Om jag ska ut och leta spår så ska jag avgöra om det en räv eller en mård eller en mink eller en björn som har gått där, så tar det en massa tid. Och den här tiden på det i början där, det kan ju vara svinvarmt klockan 10 på förmiddagen. Så att vi får helt enkelt lägga ner. För att jag har ingen lust att bränna hundarna på eller jaga slut dem i värme.
Ja, det finns ingen anledning.
Och sen tänkte jag på det här med, alltså jag vill gärna, jag har ju gått med, haft löshundar förr på björn. Och det kan jag ju fortfarande göra, men det känns bra att spåra i lina för att spåra en bit för att se sig inte det, till exempel hona med ungar. För jag har ingen inkallning på blaser. Så liksom är han släppt så är han släppt. Och då, ja, då är det
frågan. Det tar man också tid om det är fel björn.
Ja, gud, alltså. Det, kan ju, det är ju när någon lyckas kasta sig över hunden i någon väg eller någonting.
Ravelli-räddning.
Han lyssnar ju inte liksom, utan det spelar egentligen ingen roll om jag är en meter eller 100 meter bort, så lyssnar han lika lite.
Just det.
Men då, plottarna, vad skulle du säga är utmärkande för den hundrasen?
Bra spårtagningsförmåga. Alltså, de är bra att spåra. Det är väl det jag tycker rent allmänt, och det är väl samma känsla nu som för den första gången jag var med om ett bra spårarbete, att det är där de gör bättre än allt annat jag varit med om. De tar ett spår och så kan ju hålla det liksom 2 mil till de reser björnen. Och det har jag liksom inte riktigt varit med om någon annan hundtyp som gör. Som liksom, de fokuserar och sen så går de bara där.
Skulle man kunna ha någon sån där tysk vildspårhund?
Ja, de är ju långt bort egentligen. De är inte helt olika. Nej. Så någonstans 1750 så var de förmodligen syskon. Ja, men det kan man ha. Men sen har man ju avla också på plottarna, just att de ska ju stånda och driva och så vidare. Och så är de. Men jag skulle ju fortfarande inte säga att plottarna gör allting mycket bättre. Men just spårarbetet gör dem bättre än något annat jag varit med om.
Men hur går det till då? Då kommer du till det här bergsluttningen där det finns gevär. Du ser på hunden att det finns ett spår som du bedömer som, det här känns hett. Då börjar du spåra i den löpan. Och när släpper du? När du ser vad det är för björn?
Jag gillar ju gärna att gå en liten bit, eller en bit då, så i bästa fall kanske jag ser att det är spillning. Det grejen är att om man ser att det är spillning efter en hemskt liten björn, så kan man ju liksom misstänka, okej, liksom. Det är förmodligen en unge. Om det är, skitkolven är tjock som en tumme ungefär, så då är det bättre att gå vidare eller byta område. Man jagar ju inte honom med ungar helt enkelt. Så, men låt oss anta nu att man liksom ser, och ibland ser det ju lera liksom eller någonting, och då kanske man ser, men det här verkar vara typ en 100 kilos björn ensam. Ja, men perfekt. Det som kommer att hända i det fallet är att vi kommer att ta de yngre hundarna jag har och släppa dem. För Blaser jagar jag nästan inte med. Han har väl blivit så allvarligt skadad under sitt liv, så det är minst 8 eller 10 gånger som han har varit nära döden. Oj. Alltså blivit biten av björn och riven av björn och så här.
Oj.
Så därför så släpper jag inte han längre. Eller jag släpper han ytterst extremt enstaka fall om det absolut är nödvändigt.
Är det på grund av att han har jagat så mycket björn, eller är det att han har ett jaktsätt som är, han är lite för het, eller?
Han har ett jaktsätt som han är för het. Problemet är egentligen, jag har försökt att studera det där lite, och det är att han, för det första, han är ju så nära han bara kan, och sen när björnen gör ett utfall, då springer han inte därifrån, utan han typ hukar sig.
Idiot!
det är inte så lyckat faktiskt. Det är det inte. Men jag hade hellre sett att han var rädd om sig. Så för 3 år sedan ungefär tog jag beslut att jag spårar med han. Och om det absolut känns jättenödvändigt och inte finns någon annan utväg, då kan jag släppa. Men då är det liksom, då ska björnen dö. om man säger, det kan ju vara ett eftersök eller någonting annat som säger liksom att okej, den ska tas.
Just det. Men och då markerar du upp platsen där du släpper spåret, så går du tillbaka till bilen och hämtar nya hundar. Och vad hämtar du för hundar då?
Då är det Bull och Boss heter de. Bull är ju en, jag tror han är 4 år. Jag hoppas han är 4 så inte han är 5. Plott efter Blaser då. En yngre förmåga. Och sen har jag Finstöarn Boss. De kommer jag förmodligen släppa ihop då. Sen får de ta spåret bortöver. Och sen får de resa av björnen. Och förhoppningsvis så blir jag ståndskall, eller så kommer den på drev framför någon som står rätt.
Ja, för då kommer vi ju sätta ut passkyttar som på vilken älgjakt som helst.
Ja.
Och hur tänker man med passen då? Är det...
Ja, någonting som jag alltid har kört med, eller kört i många, många år, det är att vi har ju rörliga pass.
Mm.
Inga fasta pass. Utan oftast blir det ju som ansvarsområden snarare. Sen beror det på, jag menar, är vi 40 pers liksom, då blir det ju svårt med rörliga pass.
Mm.
Men är vi 10 pers, så ofta ställer man ju ut sig ganska långt utanför. Det är ju ingen idé att man ställer sig 700 meter ifrån där jag släpper, utan man kanske ställer sig 3-4 kilometer bort eller något.
Mm.
Så att inte björnen ligger bakom passkedjan.
Exakt, mm. För sen, då är det ju kört liksom. Mm. Om inte den kommer tillbaka, så det kan den ju fort göra. Men alltså, i min värld så tänker jag egentligen småviltjakt. Utan vi, är vi 10 pers då, så får 3 i norr ut och 3 söder ut och 2 öster ut och några väster ut.
Ja.
Och sen liksom får de ta en vägsträcka eller ett bergsområde, och så säger man okej, okay, liksom, den här kilometern eller de här 2 kilometrarna kanske, det är mitt. Där kommer ingen annan och springer in liksom.
Nej.
Men har jag ett drev eller ett gångstånd som kommer emot mig, då är det mitt ansvar att stå rätt.
Mm.
Och tar man det på allvar och tänker liksom, det blir lite som att tänka rävjakt eller vad som helst, då kommer det att funka. Det är inte så svårt att räkna ut. Man hör ju hundarna, och i många gånger kanske det kommer 3-4 kilometer i timmen bara. Så det kan gå sakta, men säkert.
Ligger hundarna nära björnen?
Ja, det kan de, det gör de ju oftast. Men det är ju lite svårt att säga. Det beror ju på vad det är för någon björn.
Mm.
Är det en typ fjoling som väger 50 kilo, så kanske den springer och ligger för 300-400 meter före hundarna.
Mm. Mm.
Men är det en större björn, så kanske den kommer gå sakta liksom. Och så är hundarna och snurrar runt den. Så ibland kan det ju hända att när man står där på sitt vägpass, så kommer det först upp en hund i vägen.
Mm. Mm.
Sen kommer björnen och sen kommer nästa hund.
Då tror jag att pulsen är rätt hög i Zachary Wahlström.
Ja.
Ja, det vore ju spännande. Ja, men man ser fram emot det där. Och då upplägget kring jakt, ja, men det där får vi ju diskutera. Men det, alltså jag gillar ju den här tanken med att ha mobila pass. Det brukar vi köra på älgjakten ibland också.
Ja.
Men alltså det, man får kuta längs vägen.
Ja, men precis, då får man ju bara se till att man litar på varann. Och trots att man är rörlig, se till så att bara säkerheten är fullgod, helt enkelt.
Ja, och det är ju därför det är så viktigt att man kan ju liksom säga, ja, fram till den korsningen eller till den kraftledningen eller någonting, där är det mitt liksom, eller ditt eller någonting, va? Och då är det ju viktigt att ingen annan är där och springer, för ja, då blir det ju livsfarligt.
Ja.
Men så länge man håller på det här och har kommunikation via radio eller någonting, då funkar det ju.
Ja.
Då är det ju inte farligt.
Ja, men så är det ju.
Och som sagt, jag för länge, länge sen, så kan jag säga liksom en sån här grej från förr då. Jag började jaga björn i Älvdalen med omnejd. Och det funkar ju, ja, bra. Och så åkte man iväg och så jagade man björn med folk som man liksom inte riktigt kände. Och, inte, och då tänkte de liksom, okej, jag går upp och sätter mig i det här passet då.
Mm.
Och så ser man på liksom pejlen och så bara, det går sakta gångstånd mot pass 81 liksom.
Ja.
Och där sitter en gubbe. Det är bara det att han sitter 70 meter fel.
Ja.
Mm.
Och det där har ju varit jättesvårt. Jag funderar jättemycket på det. Liksom, hur får man folk att förstå att de måste flytta sig?
Ja.
Men då har man ju varit så infastnad i det här älgtänket.
Jag tror det är så rotat det där på något vis. Du sitter på passet och du gör ingenting annat än sitta där tills någon säger åt dig att jakten är avbruten.
Nej, och det är helt rätt.
Ja.
För om alla liksom bara tar det initiativet själv, så blir det jävligt farligt.
Ja.
Men om man liksom har fullständig kommunikation och klart från början liksom, då är det ju inga konstigheter.
Nej, alls. Visst.
Oftast är man ju ändå så pass få när man jagar björn, så ja, man behöver inte sitta på ett älgtorn.
Nej, men visst.
Utan det är, och jag menar, många gånger kommer björnen förbi på 100 meter, så kanske hundarna ligger så nära, vilket de oftast gör då, om det är ett gångstånd till exempel. Så jag menar, du har inte en chans att skjuta nästan.
Nej.
För det är så svårt att hitta en lucka.
Ja.
Utan ofta springer man ju in, så man kanske står på 20-30 meter.
Mm.
Och då har man en lucka liksom, eller kanske ännu närmare ibland.
Mm.
Men normalt så skulle jag säga att de flesta skotthåll som är på björn, det ligger väl någonstans mellan 20-30 meter.
Mm.
Det är väl det normala.
Ja, men det där ser man ju fram emot. Men om det är någon som lyssnar nu då och tänker, alltså, som funderar på att skaffa en plotthund, alltså, vad skulle du ge för tips på, har du gjort något fel med dina första plotthundar som du ångrar, att du hade något upplägg på injagning som inte gick bra, eller?
Ja, gud ja. Det är klart. Det är klart. Nej, men för det första ska man ju vara ytterst restriktiv och selektiv när man väljer valp. Alltså man ska ju veta att föräldradjuren är bra.
Ja.
Alltså att de är bra hundar. För jag menar, i dagens läge har vi ju till exempel folk som jagar vildsvin med dem i södra Sverige. Och de har ju valt hundar som håller i en halvtimme och släpper sen. Alltså typ som en stötande hund.
Mm.
Och jag menar, en sån hund hade ju inte jag velat haft skaffa en valp efter som björnhund då.
Nej. Jag tänker egentligen hitta en björn och så släpper hunden efter en halvtimme.
Ja, det är inte kul. Då blir man ganska ledsen, min sak. Nej, och sen ska man tänka på, tycker jag, att man ska inte ha för bråttom. Och det gäller rent personligen, när man pratar björn egentligen, så ska de ju vara mentalt mogna när man släpper dem.
Mm.
Någonstans runt 2 år.
Ja.
Det är ingen nackdel. Sen vet jag ju själv, jag menar, den hunden jag hade som var med tidigast då, han var ju 7 månader. Och han blev ju bra. Men det är mycket som kan gå fel.
Mm.
Och det kan ju sätta extremt djupa spår i en ung hund om det hittar fel björn.
Mm.
Det kan vara det sista björnjakten de gör då.
Ja, det är ju som med vildsvinen.
Ja.
Alltså de är lite farliga.
Och då... Ja, alltså det beror på i vilken individ man hittar.
Mm.
Det finns ju jättesnälla björnar som inte gör någonting som är otäckt eller jobbigt. Men sen finns det också jätteotäcka björnar som gör sitt yttersta för att jaga skiten ur en hund.
Mm.
Och jag menar, är hunden 1 år då, aldrig sett en björn förr, och så får den första liksom en björn efter sig 300 meter som bara gör sitt bästa för att komma ikapp. Det kan man nästan räkna med att det kommer
in. De kan jaga hunden så länge alltså?
Ja, det kan de faktiskt. Om de är riktigt, riktigt alltså på gång. Ja.
Ja. Och då skulle man ju vara livrädd själv i alla fall.
Fy fan.
Ja, det är då man vill ha en bössa i handen.
Ja.
Men då är det bäst att stå still och skjuta bra istället.
Ja.
Man springer ju inte ifrån dem.
Nej. Apropå bössa, vad kör du för bössa?
Jag har en Blaser. Det är en 93. 8.57. Den kalibern har jag haft några år nu. Annars har jag väl haft 9.362 rätt många år innan det. Men den är ju rätt våldsam att skjuta med. Ja. Den kalibern så. 8.57 tycker jag var en sån här bra kompromiss.
Mm.
Så... Men ja, jag vet inte. Jag skulle inte säga att vapenvalet som sådant är liksom något viktigt.
Nej.
Det viktigaste är att man kan grejerna när det behövs.
Ja.
Att man hittar säkringen och att det sitter där bara.
Ja. Och när det gäller hundarna då? Då har du valt stövare.
Mm.
Vi jagar mycket med spetsar.
Ja.
Och varför har du inte några spetsar?
Ja, det var en bra fråga. Jag har ju haft... Ja, den sista spetsen jag hade, Donna, hon gick ju bort för snart ett år sedan. Hon blev gammal. Och det är väl lite vad man jagar annars med dem och vad man vill ha ut av dem. Jag har ju varit hemskt nöjd med jämten Donna jag hade. Och före det hade jag en Laika som heter Olga. Jag tyckte faktiskt ganska synd om Donna jämten jag hade, för hon var så... Alltså hon tyckte att älgspår luktar ju så gott. Och hon var ju så extremt tydlig med... Hon visste ju så att det var så fel.
Ja.
Men man såg på henne när man gick och letade spår. För hon var ju faktiskt också så att när man gick och bandade med henne då... Faktum är att ambitionen när jag skaffade henne var att jag skulle kunna ha henne på frisök.
Ja.
Men det gick aldrig. Utan jag fick lov att banda med henne till vi hittade ett björnspår. Och hon gläfste ju också i björnspår om det var nytt.
Ja, ja, ja.
Alltså typ 4-5 timmar gammalt. Mm. Då började hon hipp, hipp, hipp. Och så här...
Mm. Mm.
Och jag såg ju på henne, hon visste mycket väl att det var jättefel med ett älgspår. Och hon gick som man såg på hela uppenbarelsen av hunden att det luktade så gott. Så hon hade så gärna velat jaga den där älgen.
Ja, ja.
Så jag var rätt synd om henne faktiskt, tycker jag egentligen.
Mm.
Hon förtjänar egentligen bättre än att bara jaga björn.
Ja. Men hon funkade helt okej på björn också.
Ja, verkligen.
Mm.
Och henne hade jag ju faktiskt inkallning på. Och det är rätt skönt faktiskt. Mm. Just att kunna, annars blir det här som, när man släpper en hund som man inte har inkallning på, så gör man det ju inte på eftermiddagen.
Mm.
För annars kan man ju stå där och jaga björn hela natten.
Ja,
då.
Visst.
Utan det är ju så jädra skönt liksom att ha, ja men okej, jag släpper Donna. Får vi se. Mm. Ja, det kanske är på gränsen till en fel mark.
Mm.
Där man vet att det är egentligen ingen idé att ens ringa jaktledaren där, för det är kört.
Mm.
Eller det kan vara på gränsen liksom, det kanske är 48 minuter kvar av dagen då, ja, till vi, som vi får jaga. Då är det skönt med en inkallningsbar hund.
Ja, men verkligen.
Okej, det gick bra eller det gick inte bra. Ja, men då skriker man som kommer då.
Men jag tänkte det plottarna du har nu. Du pratade om att det kan skilja väldigt mycket i, alltså hur länge de håller i egentligen. Alltså drevtider. Hur länge håller dina i? Är det tills de är helt slut eller tills man har skjutit djuret? Eller hur?
Ja, till de inte orkar längre.
Ja. De kör på tills det...
Ja, till de inte orkar längre. Ja.
Och sen... kommer de tillbaka då, eller?
Nej, jag lägger sig och sover i regel.
Mm. Jävla drömliv alltså.
Ja, ja. Ja, då får man knata dit och hämta dem. Mm. Ofta får man ju gå tyst då, för då får de ju lite förnyade krafter när man har typ 20 meter kvar.
Ta av sig kängorna,
snygga. Ja, och så liksom kastas över dem.
Få ihåg med det.
Det är mycket jakt i dem helt enkelt.
Ja, men det är det.
Mm.
Och det gillar jag ju. Men som sagt, jag har ju haft någon plott med inkallning också, men blasar har jag inte på, tyvärr.
Men finns det någon som är framgångsrik björnjägare som jagar med hund på frisök?
Ja, det gör det. Det gör det. Absolut. Jag försöker tänka efter någon just exakt namn på någon. Ja, nej, men det gör det.
Mm. Det gör så det går att jaga så?
Ja, visst. Mm. Absolut, det gör det. Och det är väl det roligaste egentligen. Men sen om man blivit lite... Eller jag i varje fall har blivit lite försiktig med åren då, när man inser liksom att okej, liksom, jag menar, du hittar ju alla björnar när du kör på frisök.
Mm.
Även de som har ungar och ja, det är rätt skönt att slippa det.
Mm.
Så ja, det är skönt att ha kontrollen på det.
Man blir mer effektiv då.
Men det där tänker jag också för ja, men alla, säger att vi är 10, nu när vi åker upp, säger att vi är 10 passkyttar. Då kan man ju, har man tur då, hitta ett hyfsat färskt spår, och så kan man säga, gå ut på radion och säga ja, men alltså, det är en vuxen björn som det drev på nu.
Ja.
Och det är också, det underlättar ju för alla egentligen.
Ja, jag menar, det kan ju fort bli, vet du inte det från början, så jag menar, har du en tätväxt vägsträcka så kanske du har 4 meter på att bedöma om björnen är själv och skjutbar.
Ja, ja.
Och det är ju inte, även om björnungen nästan alltid liksom är alldeles hacke här på onan, så kanske den är 10 meter bakom. Ja. Så, ja.
Då är det ju för sent.
Ja, då är det för sent.
Ja, men visst.
Så det är rätt skönt att veta det från början. Men... Eller veta också, kan ju också vara att ja, jag är inte säker. Ja, men då får man ju helt enkelt kanske släppa den.
Mm.
Och så ser man, okej, den var själv.
Men det här med att passa ut på björnjakt, jag tänker, alltså älgjakten, en älg kan ju komma och lomma rakt över ett hygge mitt på dagen, medan när man jagar vildsvin kanske man sitter lite trängre pass. Din erfarenhet, vart brukar björnarna gå? Håller de sig borta från öppna ytor, eller försöker de smita över en väg där det är tät plantering på bägge sidor? Eller?
Ja, de följer ju gärna tätningarna så länge det går, om man säger. Sen kan det ju blir det någon panik, så springer de ju rätt över tygget som en älg ungefär. Mm. Men får de välja själv, och så kommer de ju efter de här täta väckdragen till exempel.
Mm.
Så oftast är det ju ett hett tips om man står och passar av en väg liksom, och så har man ett tjockt sån här väckdrag som går över vägen.
Där det inte är röjt liksom.
Ja, och oftast är det ju där de kommer liksom, i skydd gärna. Eller i kanten av skydd kan man säga.
Mm.
Så det är väl ett hett tips och passa de täta partierna helt enkelt.
Jag ser fram emot kvällen i jaktstugan, kvällen innan jakten, när vi drar fram kartorna där och sitter och surrar. Det är man ju hyfsat laddad på att dra igång och jaga lite här alltså. Ja, just planera inför morgondagen.
Just den delen är ju nästan lite jobbig, för då känner man liksom, när man sitter där då, och har så jädra höga förväntningar liksom, på att allting ska bli fantastiskt, och sen står man där mitt i kläderna liksom på morgonen och så bara okej, vad gör vi nu?
Mm.
Ja, vi går med hunden och så får vi se vad som händer.
Ja. Men det där förstår jag, för alltså, den här björnjakten bygger ju på viss del, eller på ganska stor del, på att du kommer med dina hundar. Men jag tror ju alla som är med där uppe har ju jagat länge och vet att alltså, oavsett hur duktig jägare och hur duktig hund man har, så finns det inga björnar, kommer det inte bli någon jakt.
Nej.
Det är ju alla medveten om, och oavsett hur den där jakten går, så tror jag vi ju kommer att ha ett gäng härliga dagar där uppe i alla fall.
Ja,
men det tror jag. Det hoppas jag. Och som sagt, det är bara folk liksom med på från början att jag menar, jag kan ju inte tillverka en björn.
Nej.
Utan om jag hittar ett spår så kommer vi förmodligen få jakt.
Mm.
Det inbillar jag mig. Det är så det brukar gå.
Mm.
men alltså, det har jag varit med om liksom, och så säger de man åker till att ja, men det är björn överallt här. Mm. Och så har man gått där i 3 dagar. Och hittar inga spår och ingenting. Och så folk ser svinbesvikna ut.
Mm.
Liksom jättebesvikna. Mm. Ja. Och bara, ja, jag trodde nog dina hundar skulle hitta björn. Och så bara, ja, nej, men då får man ju vara ytterst ödmjuk och säga, nej, men okej, det, jag tror inte de fixar det, för istället för att säga att det är inga björnar här. Nej. För det är det ju, tycker de.
Ja,
så det blir lite så här jättejobbig stämning på, ja, något sätt då.
Men du, vi ska ju börja jaga den 25, va?
26,
26. Tror jag det var. Mm. Ja. Och, men björnarna börjar sig första.
Ja.
Så du kör först några dagar hemma.
Ja, då blir jag på hemmaplan.
Mm.
Och där är det ju, alltså, ja, men det är ju en fördel. För där har vi ju, inte bara jag, utan de jag jagar med hemma har ju jagat björn i, ja, massor av år.
Mm.
Så där har man ju liksom de här highlight-platserna. Jag menar, björnar som alla andra djur har ju favoritområden där de liksom nästan alltid är i dagliga och så vidare. Eller åtminstone där finns det bra bärmarker.
Mm.
Hemma vet vi det. Så därför är det ju alltid liksom ett högriskprojekt att åka iväg till okända, ja, marker. Mm. Kontra att vara hemma. För där vet man liksom, okej, har vi inga uppslag? Ja, men då får någon iväg med sin älghund och släpper den i ett berg.
Mm.
Och så går han runt och skrotar och kollar lite.
Mm.
Och så får jag iväg och bandar av något område över någon bergsmassiv till exempel. Ja. Och någon hämtar mig 5 kilometer bort till exempel. Mm. Och så har vi liksom gjort det. Och det är rätt skön känsla ändå när man är hemma. Liksom alla, har vi inga uppslag, då får folk, jag vet, ett gäng på typ 10-12 pers. Mm. Då får de på olika håll liksom. Och sen ringer någon rätt för det. Ja, fan, jag har hittat en björnskit här som inte ser jättegammal, mm, ut. Kan inte du komma hit och kolla på den? Mm. Men sådana här grejer, ja, då är man där och kikar liksom. Mm. Jo, men fan, det är ett björnspår här. Och så rullar det på och sen, mm, hips, vips, har man jakt.
Ja,
det är kul. Den känslan är skön liksom. Mm.
Men så det, man kan säga att det är lite mer, det är inte, jag lärt ändå är det lite mer att åka ut och sätta sig på morgonen, sitta tills hundföraren är klar. Här blir det lite mer att alla får hålla koll och,
ja,
och leta spår. Och,
ja, mm, och det brukar vara en rätt bra idé, tycker jag liksom, att har man ingenting att gå på och ingen känsla för det. Så visst, alltså alternativet är att jag går upp i ett berg, alltså som hemma då, och så sitter alla på pass där. Men förmodligen är det ju minst lika effektivt om jag går upp själv där och de andra kompisarna som liksom har varit med och jagat björn i minst 10 år, om inte mer. Ja, de vet ju hur ett björnspår ser ut.
Jo.
Eller björnvisten, om man säger. De har, mm, gått och rivit stubbar, mm, och sånt här. Ja, men det är bättre att de far iväg några mil åt lite varsitt håll.
Man hjälps så, åt helt enkelt.
Ja, och så letar de på varsitt håll. Och någon har säkert någon älghund de vill ha igång 21 augusti. Ja, då får väl han åka och släppa den,
mm,
där borta liksom.
Ja.
Och det är ju nästan varje år så liksom hips vips och bara, ja men fan, det här ser, ja, nu har vi ett björnspår, mm, och sen, ja, börjar vi på att jobba med det och sen är det igång.
Ja. Ja. Men jag tänker också det här, nu har det ju blivit ganska mycket större tilldelning på björn i Västernorrland, mm, och om man skulle lyckas skjuta en björn, vad är det för rutiner efter att man har fällt djuret? Det ska ju kontaktas lite myndigheter och det ska inspekteras och det där har väl du koll på, tänker jag.
Ja, både ja och nej. För det första ska man ju veta att reglerna ändras lite från år till år.
Mm.
Just tider och lite sånt här och vart man ska ringa och allting. Och sen är det ju olika för olika län.
Mm.
Så innan jag uttalar mig om det så får vi se. Så får jag läsa björnbeslutet i Västernorrland,
mm, till exempel. Men hur är det hemma hos dig då?
Ja, där har vi ju haft varje fall som en sms-tjänst då. Där det liksom går ut. För där händer så fruktansvärt mycket så fort. Så att, mm, för att slippa överskjutningar då så kommer det ut sms då liksom. Jaktledaren får ju vara uppdaterad. Och då är det ju som en tickande klocka liksom.
Mm.
Okej, nu är det, ja, en mindre. Och så bara till noll då.
Ja. Hur många har ni att skjuta i?
Jag tror det är 48 om jag kommer ihåg det.
I Dalarna är
det? Ja, jag tror det är i hela Dalarna. Mm. Ja.
Och hur lång tid är det då?
Jag skulle tro att det tar förmodligen någon, det är ju lördag det börjar nu i år. Så chansen är ju stor att det kanske är över på söndag eftermiddag.
Mm.
Ja, det är svinmycket bra hundar i Dalarna.
Mm.
Och bra folk. Så, ja.
Ja, det går undan alltså. För i Västernorrland har det ju varit att man ringer ett telefonnummer till länsstyrelsen som spelar in, alltså ett mobilsvar. Eller en,
just det.
Där man får, nu är det, mm, finns det 10 björnar kvar att skjuta. Och,
ja.
Inte lika snabb uppdatering, men.
Nej, och det har inte gått lika fort än heller. Nej. Så man liksom inte behövt den där, ja, sekundsnabba uppdateringen. Men jag har ju själv varit med när vi har i stort sett skjutit den sista björnen blir skjuten, alltså 2 minuter före. Det, när björnen är skjuten så kommer det ett ping liksom att, ja, nu är det färdigt eller klart, ja, om man säger,
ja,
och då är våran en överskjutning, ja, plötsligt. Så det ligger så nära liksom.
Ja, ja.
Men Men den delen är jag inte så oroad över. För jag menar, Västernorrland har ju fått en ganska rejäl tilldelning i år. Så jag tror inte att vi behöver liksom hetsa upp oss över den delen. Nej. Där är det lite lugnare och det är inte så mycket folk heller faktiskt som har bra björnhundar i Västernorrland än så länge. Nej. Jag tror det kommer att komma.
Mm.
Det är som att Västernorrland har liksom varit 3-4 år bakom.
Det kommer att bli en explosion efter du har varit med i den här podden alltså, med björnjägare i Västernorrland.
Ja, nej, men det är bra marker där. Det är bra marker och det på något sätt tycker jag det är ju skönt när man har jagat de första dagarna. Sen börjar man liksom komma in i det liksom.
Mm.
Då, när man går upp på morgonen så är det inget annat. Man behöver inte tänka på någonting annat än att ta på sig kläderna och så jagar man hela dagarna.
Ja.
Den känslan.
Ja, det
är ju det man liksom lever för på något sätt. Att...
Men då kommer du till oss och jagar.
Ja.
Fortsätter du? Åker du runt sen?
Ja.
Ja.
Dagarna före vi träffas vet jag inte vart jag hamnar. Det får jag se då.
Mm.
Och dagarna eller veckorna efter det vet jag inte heller vart jag hamnar. Det får vi se då.
Men det ringer folk till dig då? Som...
Ja, sen har jag ju kompisar som jag jagar med.
Mm.
Så chansen är ju jättestor att jag kommer att sammanstråla med dem. Och sen, ja, det blir lite samma. Alltså vi far ut och letar lite kors och tvärs. Och någon far hit och någon far dit och så går upp i någon berg. Och hittar vi något så hittar vi något.
Mm.
Och sen helt plötsligt så ringer det något jaktlag några mil bort och så har de skjutit på en björn eller de har sett en björn och frågar om vi har lust att komma och jaga den.
Mm.
Och så gör vi det. Och så drar vi.
Ja, då har du lust att komma.
Ja, oftast. Oftast.
Mm. Och hur länge brukar björnjakten hålla på för dig?
Fram i 20 september. Oftast är det ju så att där det har varit björn kvar längst det är ju västra här i dalen. Alltså Funäsdalen med omnejd då.
Ja.
Och så kommer det förmodligen bli även i år och även norra Jämtland kanske, för de har ju fått en ganska rejäl tilldelning så. Men det är ju lite olika, jag har ju inte så brett kontaktnät där, så där får man ju se lite vad som händer om det är någon som hör av sig och vill jaga, för jag har ju inga egna marker där.
Nej.
Utan det bygger ju på att det är någon annan som är jävligt sugen att jaga björn.
Ja, ja.
Ja, som...
Så om det är någon som lyssnar på den här podden som bor där så får de höra av sig.
Ja, till exempel.
Ja.
Men inte i början för då är jag upptagen.
då svarar du inte.
Nej, jag brukar svara faktiskt oftast. Framförallt brukar det vara så att jag försöker liksom hjälpa till om det är något eftersök.
Ja.
De brukar prioritera.
Mm.
Jag tycker det känns så jävla onödigt att det ska vara en skadad björn någonstans. Så det brukar jag prioritera och kan jag åka en bit för att hjälpa till med. Mm. Eller åtminstone kanske jag känner någon kompis som befinner sig i närheten som jag vet att han har bra hundar som kommer lösa det. Och då skickar jag dit han.
Mm.
Eller säger jag, men ring han.
Mm.
Men, och sen då, är det 20 september, björnjakten är slut. Vad gör du då?
Ja, då brukar det faktiskt infinna sig några dagar lugn.
Ja.
Men sen efter typ en dag hemma om man har betalat räkningar och lite sånt där. Och då är det ju rävjakt. Då ska stövarna lösa och tärgerna och ut med finspetsen.
Mm.
Det är så jävla skönt då liksom, när man kommer in i den tiden på året. Då,
men du har ju, eller ni har ju bara rovdjurshundar bortsett från en finspets då.
Ja.
Ja. Hur kom du in på det här med rovdjursjakten? För du har väl jagat lite älg bland annat tidigare också.
Ja. På något konstigt sätt så när jag var typ i, alltså jag är ju uppväxt på en gård i Värmland. Och där var det ju liksom älgjakt, klappjakt på rådjur. Mm. Nästan ingen hundjakt egentligen. Och markerna är ju så belägna kan man ju säga. Så det är ju ingen lösensjakt där.
Mm.
Utan det är vägar och sådana där tråkigheter. Så där var det ledunsjakt på älg.
Mm.
Och jag var inte så där superduper imponerad över det. Man gick, jag var inte så gammal då. Så man fattar liksom inte riktigt meningen med det.
Nej.
Men sen var jag med på första grytjakten. Det var en kille som hade en tyst terrier som sprang ner ett gryt där. Och jag tror faktiskt inte vi fick den grävlingen. Det var ett satans stort gryt var det.
Mm.
Och det bara gick runt där och det var långt, långt ner.
Ja.
Men då klickade någonting till. Mm. Liksom bara, fan, kan man jaga gryt?
Mm.
Kan man göra det med en hund? Och så sen liksom, och så bara var det mer och mer... Först var det ju egentligen bara minkar och mårdar och grävlingar och rävar och sånt där. Och sen så var det som att djuren blev större och större.
Ja.
Allt eftersom.
När skaffade du din första plott då?
2000... jag kommer inte ihåg, någon av 2003 eller något liknande. 2003 någonstans. Det var ju jag och Staffan hette ju han då. Som, vi tog ju faktiskt in den första plotten då till Sverige då. Mm. Så jag var ju fattig som en kyrkrotta minst sagt. Hade väl i princip, när man hade betalat räkningarna så kollade man hur mycket pengar man hade att tanka bilen för nästan en månad. Där låg ju prioriteringarna då.
Mm.
Men Staffan då, som hade varit i Kanada och sett de här hundarna, han pratade mycket om de här plottarna som var så bra att jaga björn och så här liksom, och häftiga på alla sätt då. Och då föddes idén liksom att vi skulle importera en paratik då, från de kontakterna han hade där borta. Och så här, sett i backspegeln så var det ju en fullständig chansning egentligen. Som visade sig att det gick hem. Det var ju som ett spel då, men han hade bra kontakter där. Och jag vet att på den tiden var det ju, jag hade nog ingen internet eller ingenting, men Staffan hade ju faktiskt det. Så då skickade han en mail till lite olika uppfödare i USA och Kanada, och jag vet vi fick massor av svar då. I got the dog for you och så vidare och bla bla. This is the best bear dog you can find. Och så här. Men det slutade i varje fall med att vi använde Staffans kontakter ändå liksom. Vi gick tillbaka till det och så sa vi, vi litar på att den här Steve Moore som han heter då, det, han kan leverera en paradik då till oss. Ja, så gjorde vi det. Jag lånade pengar av morsan för att betala min del av... För på den tiden var det karantänkrav och grejer.
Just det.
Så jag fick låna pengar av mamma till att få min, betala min del i den där plotten då. Och få hem den då och flyg och... Ja. Så hittade vi faktiskt en karantän som tog på sig och födde upp valparna också. Och bara det var ju rätt svårt att hitta från början.
No.
Så det blev en ganska kostsam... utgift.
Men du har inte ångrat i alla fall.
Nej, jag är jävligt glad att få vara med om och gjort en sån grej som har fallit så väl ut ändå.
Ja, det känns ju häftigt. Och hur, alltså familjemässigt, hur, alltså, hur skulle du beskriva plotthundarna i hemmet med barn och...
Ja, det finns ju, de är ju jättesnälla och trygga och trevliga.
Mm.
Sen är de som ganska stökiga som unga hundar. Alltså
livliga och,
och skälliga och det, en ung plott tycker jag påminner ganska mycket om en ung finspets.
Mm.
Alltså de skäller för att de är glada eller för att de har tråkigt eller för att de är ledsna eller
Det är liksom, skäller
helt. Det är som Pang Anders. Men är det något av de linjerna kvar i dina hundar du har nu?
Ja, det är väl någonstans långt bak. Det är det. Jag har ju fortfarande hundar från Steve. Det har jag. Så det är de ju långt bak. Men nu har det ju faktiskt passerat några generationer sedan vi tog in de första plottarna då. Och Chaim som hon hette då, hon var ju inte ung när hon kom hit heller då. Så men nej, jag kan inte säga riktigt säkert. Om hon, men någonstans bak i finns hon ju, eller hennes syster eller något sånt där.
Men nu sitter man ju och spånar här. Alltså det, alltså, jag kanske inte kommer att skaffa någon plotthund. Men jag tänker tanken, vi som bor i den delen av Sverige där det finns mycket vildsvin. Alltså kombinera, alltså jaga gris med en plott i södra Sverige och sen jaga björn med samma plott i norra Sverige när man får göra det. Vad tror du om den kombinationen?
Rent personligen så tror jag inte att plottarna rent allmänt är speciellt lämpade för att jaga björn eller jaga vildsvin menar jag. Däremot så tror jag att de kan fylla en jättebra uppgift som eftersökshundar på vildsvin. Det tror jag. För det passar de till. Men jag tror jag har svårt att se liksom att man har så stora marker och behöver en hund som liksom dedikerat jagar ett vildsvin i timmar. Om inte man har jättemycket marker och är ute efter att liksom skjuta speciella vildsvin.
Nej.
Och sen har ju faktiskt många av de här bra björnlinjerna haft jättelätt för att bli rejält skadade av vildsvin.
Ja.
Tyvärr.
De är för heta helt enkelt.
Ja, de liksom... Jag vet att jag hade en plott för länge sedan som hette Kane, hette han. Och testade honom på vildsvin. För jag körde faktiskt lite vildsvin med hundarna jag hade på den tiden.
Ja.
Och så testar vi han i ett häng på ett vildsvin då. Och det första han gör då liksom, han springer fram och står och skäller. Och sen ser man suggan där hon går till attack. Eller ja, attack. Men alltså hon springer emot hunden då. Och han gör inte ens en ansats till att ta sig därifrån, utan han viker undan huvudet bara och väntar på smällen då. Mm. Och det är klart att redan där inser man att okej, hade det där varit en galt så hade han ju kanske varit riktigt allvarligt skadad vid det här laget. Och då redan där kände man att han är inte lämpad för det här. Sen är jag garanterat säker på att det finns många plottar som funkar jättebra att jaga vildsvin med, men de är lite för ihärdiga, de bra björnhundarna skulle jag säga, och de är liksom, ligger på för länge på ett och samma vildsvin. Så jag har lite svårt att se att det fyller en nisch som inte en massa andra hundar gör redan.
Ja, men det är ju bra. Det är ju, känns ju fint att du är ärlig i det där. Det är ju, man börjar ju spåna liksom ytterligare användningsområden, för det har man ju reflekterat över där man har, alltså det är ju mycket, det är ju en eloge alltså, att man har två hundar som är dedikerade till björn, och björnjakten är ju väldigt kort, så det är ju några veckor till på året där man ska ta hand om dem alltså.
Ja, och jag ser ju det, många av de personerna eller de kompisarna som jag har som börjar som alltså, säg 15 år sedan då, och där kring hade plottat liksom och jagat björn. Men många av dem jagar ju andra saker idag. Det kräver ju så mycket tid och engagemang, så att när de har skjutit sina björnar så tycker de liksom att vad fan, jag behöver inte det här, utan jag kan köpa en finstöv och jaga räv med istället. Eller en älghund. En gråhund som jag jagar älg med. Men i mitt fall så har vi ju liksom, ja, jag har ju satsat hårt varje fall på, jag har ju filmat mycket och filmar ju fortfarande mycket björnjakt. Och sen har det ju varit just att det är mycket uppdrag, om man säger. Jag har hjälpt till i forskningen en hel del.
Kan du berätta lite mer om det?
Ja, alltså nu har det ju gått ut på att leta och hjälpa helt enkelt folk, eller hjälpa forskarna att hitta björnarna på våren då. Och normalt går det ju till på det sättet. Alltså de har ju, det här är ju ett projekt där man ser, det har ju befunnit sig i Norrbotten redan tidigare. Men nu har man kört det här även i norra Dalarna då, Idre. Där man ser hur mycket ren en björn tar helt enkelt. Alltså hur påverkar det? Och jag menar, första försöken man gjorde kunde man ju se att jag tror det var 53% eller 4% eller något sånt där av renkalvarna blev tagna av björn på sommaren eller på våren då.
Mm.
Och då har man tänkt att man skulle göra om samma projekt fast i södra Sverige kan man säga, eller södra renbetet egentligen då. Problemet är ju att på fjället och så vidare, där kan det ju vara snö ända in i juni nästan. Mm. Men nere i skogslandet där så är ju snön borta. Så det spelar ingen roll hur gärna du vill hitta en björn där, så funkar det inte. För du har ingen spårsnö. Du har någon fläck liksom. Okej, björnen har gått ditåt och det är allt du vet.
Ja.
Så min uppgift i det här, det är att använda hund då, i vissa lägen och spåra. Och så får helikoptern ligga liksom med bedövningspil längre fram någonstans till de ser björnen då.
Ja.
Och i vissa lägen så har vi faktiskt tillstånd också att släppa hund.
Mm.
Och då får ju hunden en pejl på sig och sen får helikoptern hänga på pejlen.
Ja, ja. Kanske jag har helikopter på passen under björnjakten.
Ja, det vore kul. Men jag kan säga att det känns rätt, det är en rätt stressande känsla att veta att man har en helikopter som kostar x antal tusen i timmen.
Ja, ja.
Och så går man och spårar där och liksom bara, ja men hoppas jag gör rätt nu.
Ja, ja, det är jag verkligen förstår.
Starta upp motoren, bara ticka bara sen.
Ja, och alla liksom ett helt, ja, det är som ett helt följe med veterinärer och alla forskare och sånt där. De står och väntar och rullar tummarna. Okej, hur går det för Rasmus?
Ja. Men då skjuter man den här björnen med bedövningspil. Vad händer sen då?
Ja, då sen somnar den. Och har man gjort det här rätt då, så brukar det oftast gå till så att man sätter ett par pilar i björnen med bedövningsmedel, beroende på hur stor den är. Så oftast är det en mindre björn får den en pil, eller en stor björn får den två pilar.
Har du mer än en sån bössa också?
Nej, jag äger ingen sån bössa.
Ja, jag tänkte om de tilldelade dig.
Nej, jag får ha ett koppel.
Ja, du får inte ens ha bössa för självförsvar om du ska.
Nej, men det behövs inte.
Ja.
Det har jag aldrig. Det är bara onöt att bära runt på.
Mm.
Utan man får ju helt enkelt snarare se till att inte försätta sig i den situationen. Mm. Att man liksom behöver en bössa.
Ja.
Det är bara att hålla sig där undan, så går det ju bra.
Mm.
Så min uppgift är ju, jag ser ju nästan aldrig någonting annat än att jag går och spårar. Och sen kanske i bästa fall hittar man en lega. Och så säger man okej, nu bedömer jag att björnen är uppe.
Mm.
Så nu kan ni starta. Alltså nu kan ni, beroende på lite så kan man säga okej, jag släpper hunden nu, för nu är björnen framför mig uppe. Så krokar jag lössan och sen hör man helikoptern och så liksom ligger den framför hunden och sen, ja, kanske tar en halvtimme eller någonting, så kommer de att hämta mig. Får jag sitta på en sten där och vänta? Jag är uppe på ett hygge liksom. Ja, ja. Och sen hämtar de in till björnen som ligger och sover då.
Mm.
Och sen sätter de halsband på den och ja, väger och mäter och gud vet allting till. Och sen åker man därifrån.
Mm.
Så det är ju egentligen ganska enkelt.
Ja, det är ju också ett fint sätt. Alltså det måste väl vara perfekt. Alltså, det är ju en del av ditt jobb blir det, där du kan nyttja hundarna under en annan säsong helt enkelt.
Ja visst, absolut. Mm. Och det har ju gjort att jag på sätt och vis också kan tvinga mig själv till att hålla en kanske en högre standard än vad jag hade gjort om det bara är jakt.
Mm.
För då känns det liksom att om jag inte gör det professionellt eller yrkesmässigt så behöver jag ju heller inte liksom ha det kravet på om att det ska bara jagas björn. Men å andra sidan, när man gör de där grejerna så är det rätt skönt.
Mm.
Sen har jag jobbat lite åt forskningen också med hjälp till bland annat med ett försök där man liksom jagade björn och såg hur stressade den blev. Mm.
Hur ser man det?
Ja, man har ju ett antal björnar som man opererar in pulsmätare och temperaturmätare och allt möjligt i.
Som är trådlösa på något sätt?
Ja, som är inopererat under skinn och så här. Och sen när det är klart får man operera ur de här grejerna då, efter några år. Så det här är ju ett försök som, men det är ju eller två eller tre år sedan är det nog som det försöket blev, eller fyra kanske rent av, som det försöket blev alltså avslutat då.
Just det.
Och vad visar det då?
Det visar väl egentligen inte så mycket. Det visar, för det man var ute efter egentligen, det var ju att se om stövare stressade en björn mer än en spets.
Mm.
Alltså olika hundtyper. Mm. Om en hund stressar en björn mer än två hundar och så vidare. Och jag tror egentligen, om man läser rapporten så kan man nog konstatera att två hundar oavsett ras eller oavsett typ stressar en björn mer än en hund.
Mm.
Och ja, skillnaden är väl att man har det på papper så att säga.
Mm.
Men jag skulle fortfarande säga att tittar man på undersökningen så en spets eller en stövare spelar ingen roll. Den gör samma jobb egentligen.
Mm.
Så det har egentligen ingen betydelse. Det är inte så att en stövare stressar björnen mer än vad en spets gör.
Ja.
Det är ungefär, jag som hundjägare är ju mer stressad av att ha två hundar än en.
Ja, så är det. Ja. Så är det, helt klart.
Måste dubbelt alltså. Så mycket bajspåsar i fickan.
Ja.
Dubbla koppor, köpa dubbelt så mycket mat.
Men jag kommer inte ihåg så noga, men jag har för mig att det finns ett sånt här forskningsprojekt på grisar i hägn också, för att se om hägn var oetiskt.
Ja.
Alltså men det visar sig att de blir inte så stressade av att bli jagade.
Nej.
Det är liksom inte så stor grej för dem.
Nej, jag tror faktiskt att de högsta temperaturerna man någonsin har uppmätt i en björn, det var när den skulle märkas.
Mm.
Alltså det var en redan märkt björn som skulle märkas om. Och det tror jag faktiskt var de högsta temperaturerna någonsin då.
Med helikopter och hund efter sig.
Ja, den hade ingen helikopter, eller ingen hund menar jag. Helikopter hade den.
Mm.
Men alltså den björnen blev så varm så att den liksom, ja den dog inte eller så, men alltså den blev jättevarm.
Mm.
Och men det de brukar göra då, björnarna är ju ganska smarta så, för då går de ju ut i en kall källa eller något och lägger sig och kyler ner sig.
Mm.
Så, och det gjorde väl även den här. Däremot är det ganska farligt har jag förstått liksom, eller jobbigt, för sätter man pil i dem så får de inte gå ut i vatten.
Mm.
För då drunknar de. Då sjunker huvudet på dem. Så, men det där är ju någonting som forskarna har full koll på. Mm. Hur de ska bete sig och vad de måste göra och så. Mm.
Ja, intressant alltså.
Ja, det är ju kul att vara med i den världen också. Mm. Det är ju svinroligt.
Mm.
Det är det faktiskt.
Ja, Rasmus, stort tack för din tid. Och vad kul det ska bli att jaga ihop.
Ja, det ska bli kul. Jag hoppas att vi hittar björn.
Ja,
då känner jag mig nöjd. Men sen hur utgången blir, jag är bara nöjd om vi får jakt.
Ja, men det vore kul. Men hitta björn, det väl blir ju allas vårt ansvar egentligen.
Exakt.
Det är ju inte bara upp till dig att lösa den frågan.
Jag ser fram emot att försöka hålla jämna steg med dig i skogen också. Jag har hört att det går undan.
Ja, fast det är ingen brådska. Vi får se.
Det verkar vara bra drag i linan när du spårar med den där i alla fall.
Jo, det är ju så alltså, om man pratar rent spårhundsmässigt så man kan ju påverka hundarna på olika sätt.
Mm.
Och både blaser och bulle är ju egentligen så att om jag håller tillbaks dem och går för sakta så blir de frustrerade.
Mm.
Och drar ju ännu mer och får ännu svårare liksom att hålla spåret.
Mm.
Så i mitt fall så handlar det kanske många gånger att jag rent av springer med hunden för att han liksom inte ska bli påverkad av mig. Och jag ser det, Blaser han bryr sig inte speciellt mycket. Om jag ramlar i kull och slår mig halvt fördärvad så drar jag han fortfarande framåt. Mm. Bull är lite känsligare, den yngre jag har. För om han märker att jag liksom står på näsan och ja, då kan han liksom, oj, vända sig om och vad händer nu?
Ja,
liksom.
Ja. Mm.
Och så min uppgift blir liksom försöka ja, panera det här lite. Och...
Alltså för en som fullkomligt avskyr att banda med hunden i skogen så har jag så svårt att förstå hur du kan ha valt det som din jaktform.
Ja, men ja, alltså jag ska ju ärlighetens namn säga att jag från början aldrig ens har haft ägt en spårlina. Alltså jag tycker det är så jävla värdelöst.
Mm.
Men samtidigt så ser jag ju hur mycket mer jag kan uträtta.
Mm.
Till exempel ett eftersök.
Mm.
Jag menar, första plotten jag hade, han var så känslig så jag skulle i princip kunna gått och spåra med han med en sytråd.
Mm.
Och liksom, om jag råkade dra vänster så drog han också, då gick han vänster.
Mm.
Fast han visste mycket väl att Björn spår är till höger.
Mm. Ja, ja.
Så, och jag såg ju vilken nackdel det var med det. För honom kunde jag ju inte spåra med lina. Utan när jag var iväg på ett eftersök och det kunde vara en björn som var påskjuten ja, dagen före eller någonting, så var det egentligen ingen idé att jag gick med band där och grejer och dola, utan jag släppte lösan.
Mm.
Mm.
Och så fick han lösa uppgiften själv och då funkar det.
Mm.
Men samtidigt är man ju vid vägar ibland och allt möjligt. Eller liksom först och främst kanske man vill veta om det ens finns blod efter björnen.
Mm.
Det är ju ovanligt. Jag menar, folk säger, ja, jag sköt en smäll på 15 meter på björnen.
Mm.
Jag vet inte om det tog. För jag blev så jävla rädd. Och det har ju hänt, och jag har varit iväg på.
Mm.
Och då är det ju så fruktansvärt bra att ha en spårnoga hund som man har kontroll på. Och så går man spåren liksom. Och hunden befinner sig nästan aldrig mer än typ, ja, inom en halv meter från spåret.
Mm.
Och då är det ju jättelätt också liksom att gå spåret. Oftast har jag en person med mig bakom.
Mm.
Jag håller koll på hunden om det händer någonting framför oss. Och han får gå bakom mig och leta blod.
Mm.
Och då kan man ju liksom säga efter ett tag, nej, jag tror inte att det är träff. Eller det är träff.
Mm.
Liksom. Och då får man ju ja, göra skillnad på hur man lägger upp resten. Ja, så att säga.
Ja, kul. Ja, tack så mycket. Vi ses om några veckor i Västernorrland.
Ja, det ska bli kul.
Det ska bli
svinhäftigt.
Ja, men roligt att sitta och surra lite, Rasmus. Det är ju som en, för min del är det lite som en ny värld. Alltså gällande jakt.
Ja, verkligen. Mm.
Så det blir ja, det känns svinkul.
Jag hoppas att bilden klarnar när vi jagar björn.
Mm.
Alltså det, jag tycker, jag ska faktiskt säga att jag vet inte hur många hundratals ståndskall jag varit in på björn. Det är ju många hundra. Och det är fortfarande lika häftigt varje gång. Mm. När man kommer in där, hunden står och skäller och så ser man, det står en björn där.
Mm, ja.
Och det är liksom bara, va? Att det fungerar.
Finns det sådana här i skogen?
Ja, men att det fungerar häftigt, liksom.
Hunden... Ja, kul. Tusen tack.
Ja.
Tack Lill-Ove.
Ja.
Och tack för att ni lyssnade. Följ oss på Instagram, Toppenjakt. Kolla på YouTube, vet jag. Det kommer komma björnfilm där. Naturligtvis.
Självklart.
Ja, just det. Om det är någon som vill ha tag på dig, Rasmus. Och om de har något färskt björnspår. Om de tror du är i närheten. Vad ska man göra då?
Ja, ring Rasmus. Rasmus Boström. Det finns på telefonen. Eller ja. Jag vet inte om jag behöver säga nummer här.
Vi får kolla i telefonkatalogen.
Ja, ja. Det kolla på Enilo bara så hittar ni mig.
Grymt. Ha det bra. Hej då.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.